Deras värld hade rasat samman. I 3 år hade de vandrat tillsammans med honom, ätit med honom, lyssnat till hans undervisning och blivit påverkade av den. De hade sett honom utföra de mest märkliga och mäktiga under som de knappt hade kunnat tänka sig vara sanna. De hade offrat allt. De hade lämnat familj, yrke och sysselsättning för hans skull. Men det hade inte varit förgäves. För steg efter steg så hade hans vision blivit deras vision. Och de var till och med beredda att gå i döden för honom om det behövdes. Men sen förändrades ju allt. Deras mästare blev tillfångatagen mitt framför ögonen på dem. Han blev förhörd, torterad och dödad på det mest grymma sätt genom korsfästelse. Och de sprang därifrån och blev rädda. I och med hans död så dog också deras drömmar, deras visioner och det som de hade hoppats på. De var förvirrade, de var rädda. Vad var det egentligen de hade varit med om de 3 senaste dagarna? Men vad var det de egentligen har varit med om också alla de här 3 senaste åren? Men sen började rykten spridas om att han hade uppstått igen. Och ryktena visade sig vara sanna. Han hade uppstått och de gjorde egna erfarenheter av att vara med honom som levande. Hoppet kom åter, livsglädjen kom åter och det fanns igen anledning att glädjas och liksom ta till sig den här visionen igen. Men det skulle inte bli som förra gången. Jesu tid var nu begränsad. Och det hade gått 40 dagar nu sedan Jesus, som de där hemska sakerna som hände i Jerusalem därför, alltså 40 dagar sedan. Och i 40 dagar så hade Jesus nu igen vandrat tillsammans med dem och ätit med dem och gjort allt det där igen. Och återigen börjat prata om det här gudsriket som han ville sprida ut till allt och alla. Och Jesus hade gett sina lärjungar uppdraget att sprida gudsriket, sprida budskapet om honom till Jerusalem, Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Men han hade också sagt till dem att innan de gör det här så måste de vänta tills de hade fått kraft ifrån höjden. Vänta tills den helige ande hade kommit som skulle vara deras hjälpare och som skulle hjälpa dem att liksom sprida budskapet vidare. Och med de orden, att de skulle vänta på kraft från höjden, så tog Jesus ifrån dem och for upp till himlen. Och de blev kvar ensamma. Förmodligen fundersamma. Okej, vi ska vänta. Men hur länge? Ja, några dagar hade Jesus sagt. Men jaha, på exakt vad? Den helige ande? Men vad ska hända? Ja, vet inte. Men som tur är så vet vi att det gick ju bara 10 dagar. Jag tänker mig att 10 dagar är ganska länge i den där väntan. Men det går 10 dagar. Och sen händer det här märkliga på pingstdagen. Och vi ska läsa den texten nu. Den kommer upp vart det står på skärmen. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-13. Står på sidan 1301 i era biblar. Då står det så här. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. Och när dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans de som talar? Hur kan då var en höra sitt eget modersmål talas? Och nu kommer det här stycket som är så klurigt att läsa. Vi är parter och meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakterna kring Kyrene i Libyen, Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Och ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad de skulle tro. Och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Och efter det här så följer en predikan av Petrus inför de här tusentals som har samlats. Och Petrus, som alltså för ungefär 1,5 månad tidigare hade fegt och ängsligt förnekat all vänskap med Jesus inför en tjänsteflicka, står nu inför de här tusentals och förkunnar frimodigt om Jesus. Förklarar för dem att nej, men vi är inte alls fulla. Och berättar vad det är som har hänt och är väldigt frimodig i sin förkunnelse om Guds rike och om Jesus. Så någonting har alldeles uppenbart hänt den här dagen som gör att den här förvandlingen är så tydlig, speciellt i Petrus liv då, från att vara den som förnekar Jesus inför en tjänsteflicka till att så frimodigt förkunna om honom inför mängder med folk. Någonting händer på pingstdagen. Den kraft som Jesus har utlovat kommer den här dagen. Och det här var ett behov som var nödvändigt för lärjungarna att klara av det här uppdraget att sprida budskapet vidare. Och det är ett behov som var nödvändigt för oss för att vi överhuvudtaget skulle ha fått höra talas om Jesus, tänker jag. För utan den helige ande så hade lärjungarna inte klarat att sprida det vidare. Och då hade inte vi hört talas om Jesus heller. Så den helige ande var nödvändig för lärjungarna då. Men den helige ande är också nödvändig för oss idag. Vi behöver en helige ande och kristna i alla tider behöver en helige ande. Och det är också den helige ande som den här predikan handlar om idag alltså. Vi har kommit till 5:e söndagen i våran predikoserie när vi predikar oss igenom Nya testamentet nu då, den här terminen. Och vi är i apostlärningarna som ni ser där under och det handlar om anden idag. Och det är alltså jag som ska säga någonting om det här. Och jag är väldigt glad att jag har fått just predikan om anden faktiskt. För att tidigare i mitt liv så har anden varit det klurigaste och svåraste när det har liksom kommit till att definiera min tro. Jag har tyckt att det har varit jätte liksom lurigt med anden. Och kanske beror det på att jag kommer från en uppväxt där man inte pratade jättemycket om anden. Eller så beror det på att jag är en ganska så här fyrkantig människa som gillar att liksom, ja, nu vet, ordning och reda och konkreta saker svart på vitt och man ska kunna ta på det liksom. Och anden kan jag liksom inte placera in i min box och säga att så här är det på något sätt. Det har varit liksom lite lurigt med det. Det har varit flummigt för mig att förstå anden. Och det är som någon har sagt att den helige ande är som treenighetens askunge. De två andra systrarna har fått gått på den teologiska balen. Men den helige ande, askunge, har lämnats hemma. Alltså, Gud, fadern och Jesus sonen, alltså de två delarna av treenigheten, har man liksom haft lätt att formulera teologi om och formulera hur man tänker och sådär om, kunnat skriva ner och sådär. Men den helige ande har varit svårt att riktigt förstå sig på och man har liksom inte kunnat skriva så mycket om det och formulera sig kring det. Och lite så har det känts för mig, att det har varit sådär lurigt att riktigt förstå det här. Men jag är som sagt glad att få predika om anden idag. För att jag ska också säga det här, att jag har också haft perioder förresten när jag har varit lite rädd för anden. Eller inte för anden, men lite det som har haft med anden att göra. Just därför att jag inte har kunnat liksom ta på det och riktigt förstå det. Och så funkar ju vi människor, i alla fall jag, liksom, att det som är okänt för mig, det jag inte riktigt kan förstå eller ta på, blir jag ju också ibland rädd för. Men som sagt, jag är glad att predika om det här idag för att jag är inte rädd för det som har med anden att göra. Jag är inte rädd för det längre och jag tycker inte att det är så problematiskt längre. Det är fortfarande delvis ett mysterium, men det skapar ingen rädsla i mig eller sådär, utan snarare förundran. Det finns en viss skillnad mellan att vara bekant och vän med någon, eller hur? För mig är det så här, och säkert för många av er också, så har jag väldigt många bekanta i mitt liv. Och i förhållande till alla de där bekanta så har jag inte alls så jättemånga vänner. Men det krävs ju en del för att en människa ska gå från bekant till vän. Det är ju liksom, det finns en stor skillnad där. En vän är en sån som liksom finns i ens liv genom hela livet, vad som än händer på något sätt. Det är någon man kan vara sig själv med, det är någon man, ja, men som får se alla de där sidorna som man inte visar upp för alla och som finns där genom vått och torrt sådär. En bekant är inte alls en sån som man visar allt för eller som man kan vara helt sig själv med kanske. Och en bra så här skillnad eller liknelse som illustrerar skillnaden mellan bekant och vän tycker jag är när det kommer till telefonsamtal. För en vän kan man ju kompisringa med. En vän kan man liksom ringa till bara för att så där höra den andres röst. Eller uppdatera varandra om livet. Eller man bara vill liksom, ja, hej hej, vad gör du? Så där. Man har liksom inget speciellt ärende utan man vill bara liksom prata lite grann. Så där. En bekant kan man inte ringa till om man inte har ett ärende. Det skulle vara jättelustigt om man ringde till en bekant och bara bla 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 och pratade på. Och liksom, då hade den bekant undrat, ja, vad ville du? Eller så där. Man tror ju ofta att folk vill säga någonting, alltså ha något ärende när man ringer till en. En bekant ringer man till om man liksom behöver hjälp med något, till exempel man har ett recept. Ja just det, men det där visste ju han där. Ja men då ringer jag honom och frågar om receptet typ. Så det är skillnad mellan vän och bekant. Och jag tror ibland, eller upplever ibland, att den helige ande har blivit som en bekant för oss. Någon som vi inte riktigt har så där jättenära, någon som vi kan relatera lite grann till men inte någon nära vän. Och någon som vi bara liksom hör av oss till i specifika situationer. Men jag tänker att den helige ande skulle vilja bli och kan vara en vän för oss. En nära vän till oss. Och det är det som är liksom intentionen med min predikan idag. Att skicka med det på något sätt. Att den helige ande är våran hjälpare och vän. Så då vet ni vad mitt syfte är. Det är att säga att den helige ande är våran hjälpare och vän. De flesta av oss har nog lärt sig att den helige ande kom på pingstdagen. Men om det är sant, om den helige ande kom på pingstdagen, så undrar ju jag i så fall, vad tänkte lärjungarna när Jesus säger att liksom ni ska få kraft när den helige ande kommer över er? Alltså, vad fattar de någonting av det? Som att helige ande inte kom förrän pingstdagen. Vad kunde de liksom relatera när Jesus sa anden? Vi måste ställa oss två frågor här i början. Och den ena är, vad är det lärjungarna vet när Jesus säger det här om att så här, vänta på den helige ande? Så vad har de för förkunskap om nu den helige ande inte kom förrän på pingstdagen? Och fråga två, vad är det som är så speciellt med pingstdagen? För någonting speciellt är det ju. Och som sagt, vi spolar tillbaka bandet lite. Det är något väldigt speciellt med pingstdagen. Men det är långt ifrån första gången som den helige anden nämns i Bibeln. För vi kollar på några ställen där anden nämns i Bibeln. Och den första gången vi möter anden, det är på Bibelns första sida i den andra versen. Där det står att en Guds vind svepte över vattnet. Och det hebreiska ordet för vind kan också översättas som ande. Så därför kan vi lika korrekt läsa att Guds ande svepte över vattnet. Och Björn predikade över treenigheten förra veckan. Så jag tänker mig att den här treenigheten, den här gudomen som är tre men ändå ett, fanns med där i början. När kaos blev kosmos så finns anden med där. Anden är med ända från tidernas begynnelse, redan i skapelsen. Sen möter vi anden i andra Mosebok. När Mose och folket, Guds folket, är i öknen, så ber Gud om att göra ett tält där Gud kommer att uppenbara sig för folket. Och då står det att Gud fyllde den här snubben som heter Belsalel, han var en kille från Judastam, fyller honom med gudomlig ande så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och koppar och silver. Så den här killen, Belsalel, eller hur man nu säger hans namn, blir alltså fylld väldigt konkret för det här specifika uppdraget att göra hantverksarbeten och konstfulla utsmyckningar i helgedomen där Gud ska uppenbara sig. Sen möter vi anden i fjärde Mosebok också. När Mose behöver hjälp i sitt ledaruppdrag, då står det att att Gud låter anden komma över 70 äldste eller ledare och att de börjar profetera. Sen kommer vi till domareboken. Och domareboken utspelar sig under en tid när Guds folket ofta blir angripna av andra folk. Och vid ett tillfälle så är det midjaniterna som angriper Guds folket. Och det är Gideon som blir liksom utvald att vara ledaren i det här, som ska leda folket i det här kriget. Men Gideon är har lite dåligt självförtroende och liksom tror inte riktigt på sig själv. Men då står det att Herrens ande uppfyllde Gideon. Och Gideon vinner ju det här kriget och blir en av de viktiga domarna och ledarna för Israels folk. En annan snubbe i domareboken är Simson, som är en sån känd gestalt också. Även över honom står att Herrens ande föll. Och så möter vi till exempel David i första Samuels bok. David som besegrar Goliat och som senare blir en jätteviktig profil för judarna och för kristna och för liksom hela gudsfolket och sådär. Över honom så står det också att Herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Så här ser vi några exempel från Gamla testamentet där den helige ande var närvarande och den helige ande fyllde specifika personer för specifika uppgifter. Så den helige ande kom alltså inte först på pingstdagen, utan han liksom har funnits tidigare vid specifika situationer. Och det här tror jag att lärjungarna liksom kunde. De kunde sin historia. Men sen finns det också ett annat löfte i Gamla testamentet som jag också vet att lärjungarna kände till. Och där är en annan bibeltext vi ska läsa. Det är från Joel. Ligger alltså i Gamla testamentet och det är en profet. Kapitel 2, vers 28 och 29, sidan 892. Det är nästan lättare att gå på sidnumret nu för att Joel är kort och ligger bland många korta profeter. Så att, det är nästan lättast att hitta honom på sidnumret nu. Det står så här. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Här talar Joel om en andeutgjutelse som inte bara gäller några få, utan en som inte har några gränser alls. En som inte tar hänsyn till varken kön, ålder eller social ställning. Utan en andeutgjutelse som gäller alla. Och jag brukar kalla det här Joels uppfyllelsen för anden till alla. Det är liksom min manér över det, anden till alla. Och det här löftet tror jag också, eller vet jag, att lärjungarna kände till. Så det var Gamla testamentet. Vad lärjungarna visste innan. Sen så ser vi också några saker i Nya testamentet. När Jesus lever här på jorden, eller levde här på jorden, så är det tydligt att han var fylld av helig ande. Lukas evangeliet berättar att anledningen överhuvudtaget att Jesus liksom kom in i Marias moderliv var ett verk av den helige ande. Det första Jesus gör ungefär i evangelierna är ju att döpas. Och då så berättas det om hur himlen öppnar sig och en duva kommer ner som är en skepnad av den helige ande. Sen leder anden Jesus ut i öknen där han frestas av djävulen men består provet. Jesus säger själv när han är i Nasarets synagoga att Herrens ande är över mig. Och det ser vi också att han är när Jesus uppväcker döda, helar sjuka och gör de här stora mäktiga gärningarna, driver ut demoner och så vidare. Att Herrens ande verkligen liksom bor i Jesus. Och sen då när Jesus fortfarande lever så undervisar han ju också lärjungarna lite grann om den helige ande. Och det var det som Marita läste här i början i Johannes 14. Då säger Jesus att jag kommer att lämna er, gå till min fader, men ni ska inte vara ensamma ändå, även om jag som har varit närvarande hos er lämnar er. Utan ni ska få hjälparen som ska liksom vara hos er alltid och som ska hjälpa er. Och det ord som Jesus använder där för hjälparen är det grekiska ordet parakletos. Och det betyder hjälpare till exempel som vi använder i svenska översättningar. Men det betyder också en som kallas in. Alltså någon som kallas in när jag inte själv klarar av det eller sådär. Och man kan också översätta det ordet som försvarare, tröstare eller vittne. Så Jesus undervisar alltså lärjungarna att när jag går så ska ni inte lämnas ensamma, utan en annan vän ska fortsätta vandra med er. Och det är hjälparen, parakletos. Så det är det här som lärjungarna känner till. Det finns fler exempel i Gamla testamentet och sådär. Men ungefär den här bilden har lärjungarna med sig då när Jesus säger till dem att så här, vänta i Jerusalem tills ni får kraft från höjden, tills den helige ande kommer över er. Så vet de ändå en hel del om den helige ande. Så om vi går tillbaka till de här två frågorna då. Vad är det lärjungarna vet när Jesus säger det? Ja, men de vet ju en hel del. Det var inte så att de, ja men helig ande, vad är det för ord? Eller vad betyder det? De visste inte allt. De skulle få upptäcka ganska mycket. Men de hade ändå en hel del förkunskap. Men vad är det då som är så speciellt med pingstdagen? Om den helige ande redan liksom fanns på något sätt. Jo, det speciella med pingstdagen är just det här att Joels uppfyllelse går ju, eller Joels profetia går ju i uppfyllelse. Profetian som handlar om anden till alla. Det är ju det som händer på pingstdagen. Från att anden tidigare har uppfyllt specifika personer för specifika uppgifter innan pingstdagen, fram till pingstdagen, så händer det då att det står ju betonat där att alla få del av den helige ande. Det finns liksom inte längre någon gräns. Både gamla och unga, män och kvinnor, slavar och fria. Liksom. Alla får del av helige ande. Och det är det som är det speciella med pingstdagen. Att nu är anden till alla. Till alla som vill ha med Jesus att göra. Till alla som lämnar sig till Jesus. Och Petrus berättar också i sin predikan när han liksom förklarar vad det är som händer, att den helige ande nu ges som gåva. För det är några som frågar honom, men vad ska vi göra nu då? När de har hört hans predikan så frågar de honom, men vad blir våran respons på det här? Och då så säger Petrus att omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Så från de här pingstdagen så ges alltså den helige ande som gåva till den som liksom lämnar sitt liv till Jesus. Då får man den helige ande som gåva. Från de här pingstdagen så ges alltså anden till alla. Och det är fascinerande att läsa apostlagärningarna sen vad som händer efter den här dagen. Dels hur anden sprids, eller liksom budskapet om Jesus sprids och hur ande, liksom Joel-löftet uppfylls, men också hur beroende lärjungarna är av anden och hur nära de verkligen lever honom som sin hjälpare och vän. Vi ser genom apostlagärningarna hur Joel-profetian uppfylls först genom att lärjungarna liksom förkunnar och berättar om Jesus för judarna i Jerusalem, men så sprids det också sen då vidare till hedningar och sen hela vägen liksom. Vi ser att lärjungarna verkligen använder och har nytta av anden som sin hjälpare och vän. Från att de har varit rädda, bekymrade, oroliga och fundersamma fram till pingstdagen, så ser vi att någonting händer på pingstdagen som gör att de därefter frimodigt predikar om Jesus. Det är det enda de håller på med i hela apostlagärningarna. Så liksom, de är så galet frimodiga så man förstår ju inte den här skillnaden liksom. De vittnar så pass frimodigt att en del av dem får sätta, eller många av dem får sätta sitt liv till liksom. Men de flesta av dem dör ju för sin tro. Men det här är genom den helige andes kraft. De hade inte klarat det själva, men genom den helige andes kraft så får de möjlighet att vara så här frimodiga. Vi ser också genom apostlagärningarna hur beroende de är av den helige ande och hur de liksom låter honom vägleda dem och vara liksom viktig i deras liv. De lever nära anden och behöver hans hjälp. Det står att de liksom gång på gång blir uppfyllda av helig ande även efter pingstdagen. Och det berättas i apostlagärningarna hur anden hjälper och vägleder dem. Hur anden talar till dem. Att anden sänder ut dem. Att anden beslutar och samverkar tillsammans med dem. Och att anden vägleder dem så tydligt så att han till och med styr deras resväg ibland. Liksom. Så anden är jättenärvarande i lärjungarnas liv i apostlagärningarna. Och det finns konkreta situationer i apostlagärningarna som där anden är närvarande och man liksom inte riktigt förstår hur det hade gått utan anden i den situationen. Ett sådant exempel är i kapitel 4 när Petrus och Johannes ställs inför stora rådet. Då har de tidigare helat en lam man och sen börjat predika för dem som har samlats där kring eftersom att det blir en uppståndelse kring det. Och i och med den situationen så tillfångatas de och de häktas och sen ställs de inför rätta och ska då behöva försvara sig inför stora rådet och de äldsta att ja, varför gör de det här? Och att egentligen får de ju inte predika om det här Jesus namnet liksom. Men då så står det ju då att Petrus fylls av helig ande i den här situationen. Och det tycker jag är jätteintressant med tanke på att Jesus var med i Apostlagärningarna kapitel 2, när den helige ande kommer över honom. Men sen bara två kapitel efteråt så står det igen att helige ande fyller honom. Så att liksom, det här handlar ju om en pågående grej, någonting Petrus behöver göra om och om igen. Och Petrus, när han blir fylld av den helige ande, så predikar, eller så kan han hålla ett försvarstal som gör att de äldste och de skriftlärda blir liksom försvarslösa. De blir förvånade över det här. Och ger dem, släpper iväg dem med bara en varning. Och jag tänker mig, hade jag hamnat i den situationen och ställt sig för de här stora, mäktiga gubbarna, två små, ynkliga, olärda män, liksom, det hade ju inte gått. Man hade ju varit jättenervös och bara skakat sönder i en pöl på golvet, ungefär. Men den helige ande fyller Petrus och Johannes så pass så att de vågar vittna frimodigt och de här gubbarna blir liksom förvånade över vad de säger och släpper dem enbart med en varning, inget mer. Och för mig blir det här ett jättestort vittnesbörd om att det här var liksom den helige andes verk. Och Petrus får verkligen uppleva det här som Jesus har lovat, att du ska få kraft att vittna om mig när den helige ande kommer över dig. Ja, det är det som händer här. Han får kraft att vittna. Och det är det som har hänt honom på pingstdagen också. Han upplever det här gång på gång på gång. Apostlagärningarnas berättelse, eller att läsa apostlagärningarna, är fascinerande att se liksom hur anden är närvarande i lärjungarnas liv och hur viktig han är. Och den sista bilden här nu då, som jag har skrivit, att det som var sant för lärjungarna är sant för oss idag med. Jag vill ge fyra stycken bara appliceringsgrejer. Vad kan vi lära oss av det här? Vad är sant för oss idag om det här var sant för lärjungarna då? Det första är att anden är sedan pingstdagen utgjuten till alla kristna. Alltså vi lever ju i den här tiden när Joels profetian har gått i uppfyllelse. När anden till alla liksom har gått i uppfyllelse. Anden ges som gåva till den som ger sitt liv till Jesus. Det liksom förklarar Petrus och det ser vi på andra ställen också. Och Paulus säger också att vår kropp är ett tempel för den helige ande. Så den helige ande bor alltså i oss. Och är man kristen och funderar på, men har jag anden? Så tror jag verkligen att man har det. Att den helige ande ges som gåva till den som har gett sitt liv till Jesus. För vi lever i den tiden när anden inte bara ges till specifika personer utan när Joels profetian är uppfylld. Den andra grejen det är att vi kontinuerligt också får uppfyllas av anden. För apostlagärningarna lär oss att anden är utgjuten till alla och ges som gåva till den som ger sitt liv till Jesus. Men den lär oss också att vi gång på gång behöver uppfyllas av anden. Och det var det exemplet med Petrus här som jag försökte illustrera att även om han redan hade den helige ande så behövde han liksom bli uppfylld inför nya uppdrag hela tiden. Och det tror jag gäller oss också. Det finns en uppmaning i Efesierbrevet där det står låt er uppfyllas av ande. Och jag tror att vi har samma både möjlighet men också behov att också uppfyllas av helig ande idag. Inför specifika uppgifter men också inför bara vardagen liksom. Att be den helige ande, fyll mig med kraft, hjälp mig, var min hjälpare. Inför något speciellt vi ska göra eller bara inför en ny dag. För att bli fylld av anden är liksom ingen engångshändelse. Vi kan liksom inte bli färdigfyllda. Utan vi behöver bli fyllda om och om igen på nytt. Den tredje grejen är att anden vill hjälpa oss att vittna om Jesus. Den konkretaste saken vi kan se i apostlagärningarna som anden gör, det är ju det här frimodiga vittnandet. Från att ha varit så rädda till att så frimodigt predika. Och jag tror att anden vill hjälpa oss idag med att frimodigt predika om Jesus. Att frimodigt vara vittnen för Jesus. När vi går i egen kraft i det här vittnandet så kan det vara både lurigt och svårt. Men med den helige andes hjälp så går det lättare liksom. Och vittnandet behöver ju inte alltid ske på det sätt som vi först tänker att ett vittnande sker på. Alltså genom orden. Utan jag tänker att vittnandet framförallt kanske handlar om det levda livet. Alltså hur jag lever ut mitt liv med Jesus. Att det får vittna om min relation med honom. Så den helige ande kan hjälpa oss att vittna om Jesus. Och det sista här nu då. Det är att anden vill vara vår hjälpare och vän genom livet. Alltså på samma sätt som att vi ser att lärjungarna var beroende av anden och verkligen behövde hans hjälp och vägledning och var deras vän liksom, genom livet. Så vill anden hjälpa oss, vägleda oss, tala till oss, sända oss och samverka med oss. Anden är inget vi behöver vara rädda för eller något som vi bara behöver tycka är flummigt eller ogreppbart så att det måste stanna hemma som askungen. Utan anden vill verkligen vara våran hjälpare och vän även i vår tid. Så anden vill vara vår vardags hjälpare och vän. Och det här kan manifestera sig på större och mäktigare sätt än vad vi först kunde tänka oss. Men det kan också, eller det behöver inte vara svårare än så än att vi märker av andens förnimmelse i vardagen på något sätt. För anden är vår kraft och hjälp i vår vardag och i det som är vårt nu. Och det är som Claes Wårdstedt sjunger i sin sång, att anden rör sig lite i det ovanligt vanliga. Han säger inte att anden gör det, men han använder det här uttrycket ovanligt vanliga. Och jag ska sluta den här predikan med att vi ska kolla på ett filmklipp med den här sången då, med Claes Wårdstedts sång Himlen på besök. Och då är tanken framförallt texten där då. Det kommer visas lite bilder samtidigt, men jag vill att ni ska lyssna på texten som handlar om att det här himlen kan komma på besök i vårat liksom vardagsliv på något sätt. Och medan vi lyssnar på den sången så får ni som ska tjäna i nattvarden också förbereda er under tiden.